Det här är Kaffe med Lassgård. Välkommen.
Då kör vi. Hur är läget, David?
Det är bra, är det. Man har ju fått sin morgonpromenad. Det var rätt länge sedan man tog den där sköna turen.
Ja. Hur kommer det sig att du har tagit den nu då?
Nej, men det är dags att ta tag i vissa hälsobitar. Och sen peppar du mig också. Du yogar ju nu och
mediterar. Ja, jag kör yoga och meditation. En liten morgonrutin varje morgon här nu.
Ja.
Åh, det är helt underbart.
Men det behövs.
Det behövs.
Framförallt innan man ska podda också.
Ja, så man kommer i rätt mode, ja, som man säger. Helt enkelt. Det behövs också när man är småbarnsförälder, kan man säga.
Ja.
Kanske extra mycket då.
Jag tror väldigt mycket då.
Mm.
Ja.
Hur känns det efter förra veckan?
Avsnitt?
Mm, just det. Vi hade ju premiär förra veckan.
Vi hade ju premiär förra veckan.
Ja.
Nej, men jag tyckte det var jätteroligt. Och det var ju ändå lite nervöst. För man är så kritisk. Till vad man säger hela tiden. Och man tänker, hur ska de tycka här och där. Men då kommer det här mentala liksom arbetet som vi ska prata lite om idag. Att man måste någonstans nöja sig och komma till punkt att nej, men det här släpper vi. Och första avsnittet kan inte bli det bästa avsnittet. Utan ja.
Man måste bara riva av plåstret och just do it.
Ja,
mm.
Och det gjorde vi också. Och vi fick väldigt bra feedback.
Ja, vi har fått jättemånga härliga kommentarer. Mm. DM som så.
Ja.
Superroligt.
Så det är skönt att man har en familj som är så nyfiken också. Som ska liksom skriva ner varenda ord man har sagt och ifrågasätter efteråt.
Letar efter delarna som handlar om dem.
Ja.
Mm.
Men allt handlar inte om dem.
Nej, det gör
det
inte.
Är ju så. Mm. Och i det här avsnittet så, om vi får dyka ner.
Ja, kör.
Vilket jag vill göra.
Mm.
Det handlar ju lite om entreprenörskap.
Exakt.
Och för att gå rakt på sak så är det så att vi blev omnämnda i en artikel i Gefle Dagblad i början av våra karriär. Det var ett år sedan nu.
Ja.
Ja. Och den har vi mycket att tacka för. Men rubriken löd så här. Gevalia får se upp. Gävle-profilen Rolf Lassgårds dotter Hanne lanserade under torsdagskvällen en nätbutik för sitt varumärke Kaffe by Lassgård tillsammans med sin man David. Hur känns det att höra det här nu, ett år efter? Har du knäckt i val eller?
Ja, oh, herregud, vilken liknelse va?
Mm.
Vilken skön komplimang.
Ja.
På ett sätt tycker jag.
Ja.
Att de får se upp. Ja, det känns ju helt jättekonstigt, måste man ju ändå säga. Speciellt hur vi har startat den här businessen. Hemma med du och jag, två väldigt små barn. Men Gevalia får se upp.
Du får det.
Ja, men man känner ju inte så.
Nej.
Nej, utan man känner ju att vi gör vår grej, sprider vårt budskap. Men det är fantastiskt att de skriver så.
Mm.
Mm.
Och det är också, jag tänker också, det är en tolkningsfråga lite den rubriken. Det är ju många olika nyanser på hur man vill liksom läsa in den. Och det jag tyckte var roligt med rubriken var just det här att det hjälpte oss att ändå någonstans positionera oss på den här klassiska var står vi jämförvis med de andra aktörerna. Och vi är väldigt tydliga med att vi inte gör det de gör.
Mm.
Och att vi står för någonting annat. Lite när David mot Goliat.
Ja, men precis. Och det som du säger, att den positionerar oss och på något sätt tvingar dem lite att tänka.
Mm.
Nytt tänka. Mm. Utvecklande och hur de behöver arbeta.
Ja.
I sitt hållbarhetsarbete.
Ja.
För det är så jag tänker att många storföretag kanske inte är först på bollen, utan att det kommer småföretag och tvingar dem.
Ja.
Genom det de gör, genom innovation, så tvingar det dem att också förbättra sitt arbete.
Mm.
För annars kommer de här små och tar marknadsandelar.
Ja.
Och det är det som är entreprenörskap och Att driva förändring.
Ja. Mm. Och det hjälper oss också oss att bli påminn. Man kan läsa det ibland för att ändå bli påminn och få lite motivation och push av att ja, men just det var ju det här vi gjorde. Vi vill ju vara det underdog. Vi vill ju vara den som sätter upp mot de här stora aktörerna.
Exakt.
Och det vet vi att vi inte kan göra finansiellt, utan det är en tanke. Det är snarare liksom en tanke, som att det missuppfattar oss, men det är snarare en tankemetod att man har det i sitt mind hela tiden. Hur ska man provocera, hur ska man få fram sitt budskap?
Ja, och som du säger att det är motiverande. För att när man startar någonting nytt eller driver sitt egna, så händer det ju ofta att man lyssnar bara på de dåliga rösterna.
Mm.
De som säger negativt.
Mm.
Men här fick vi en push att lyssna på det som är positivt.
Jag tänker lite för att återknyta till Gevalia. Gevalia är också nämnt just för att du är från Gävle.
Mm.
Och där är du uppvuxen.
Ja.
Och du är uppvuxen i en rätt otraditionell familj, kan man säga. Du har en förälder som har arbetat väldigt kreativt. Och inte riktigt följt ramen för hur livet ser ut, kan man säga.
Inte riktigt.
Och sen har du haft en annan förälder som har varit i yrkeslivet och väldigt professionell inom det. Hur har de här två olika rollerna som du har haft som förälder påverkat dig?
Jag tänker att alla barn påverkas av vad deras föräldrar gör. Mm. Det känner ju vi igen själva i det vi gör och hur våra barn påverkas. Men jag tänker att växa upp med en förälder som har ett traditionellt yrkesliv och en förälder som har ett otraditionellt yrkesliv är väldigt privilegierat, såklart, tycker jag. För att det öppnar upp och berikar ens liv.
Mm.
Jag har fått se platser och träffa människor som jag aldrig hade kunnat träffa annars. Och det är också väldigt inspirerande.
Mm.
Att ha en förälder som också... Så föräldrarna blir ju oftast ens förebilder, närmaste förebilder. Och modeller. Att ha en förälder som brinner så mycket för det de gör. För det har ju min pappa då, som är skådespelare, gjort. Yrkeslivet, arbetet, konsten är ju en väldigt stor del av hans liv.
Ja.
Och där har ju vi fått till viss del vara med och se den delen.
Det är viktigt att punktera ju det att du har ju valt den här entreprenörsvägen något senare i livet.
Ja.
Och har ju varit en yrkeskvinna och jobbat som utbildad, jobbat som socionom. Du har också jobbat inom film, det kan du berätta själv. Men,
ja.
Men där måste ju... Vad är skillnaden för dig att gå ifrån det traditionella yrkeslivet till att kasta dig ut i det okända? Och ja. Inga säkerheter, ingen trygghet. Och...
Ja, den är ju enorm. Det är ett jättestort kliv. Men för mig, rent personligt, så som du säger att jag har jobbat inom film... bakom kameran. Där jobbar man med projektanställningar, så man byter jobb ofta till att utbilda sig med socionom, där man har fast anställning och till samma arbete och nu tar steget till att vara entreprenör och helt fri, som man säger.
Mm.
Och jag tror att för min del så börjar pusselbitarna falla på plats.
Mm.
Att det här är den jag är. Jag är inte en person som går till ett jobb varje dag. Samma jobb varje dag. Det passar inte mig. Jag behöver förändring. Jag behöver kunna styra. Jag behöver kunna bestämma vad jag vill göra, när jag vill göra det och hur jag vill göra det.
Mm.
Det är... Det känns helt rätt. Sen är det förklart finns oro. Det finns ju alltid hos alla. Hur ska det gå? Nu har jag själv ansvar för att försörja mig på ett helt annat sätt.
Mm.
Vad man har när man har ett traditionellt jobb. Men för mig känns det helt naturligt och befriande, om man får säga så.
Skönt, jag får absolut säga. Och där tänker jag också att det är väldigt vanligt med att folk tror att när man ska gå från det traditionella till entreprenörskap, att det man har gjort har liksom ingen, jag har ingen nytta av det här jag har jobbat med. Jag har jobbat som lärare, eller jag har jobbat som socionom som jag har gjort, eller jag har jobbat på ett lager, och så tänker man så här att jag har ju inga färdigheter eller kunskaper för att kunna. Och det är viktigt att ta upp, tycker jag, för det är en tankefälla just det här med att du har ju alltid någon skill. Du har alltid någonting du har lärt dig, och det är det frågan jag har kommit en fråga med det här också. Och min fråga är så här: vad är det för skills från ditt filmjobb, och vad är det för skills från din socionom som du känner att du har stor nytta för i kaffebusinessen?
Ja, det är en bra fråga. Som du säger, att man samlar erfarenheter längs hela livet.
Mm.
Från att man börjar sin, i alla fall, yrkeskarriär. Och jag har ju haft två väldigt udda, olika varandra, karriärer. Där den ena, socionom, handlar om att studera en akademisk utbildning, att ha koll på research, människor, teorier, metodik, samtal. Och i det här yrket, som när vi gör kaffet, så måste jag nog säga att där har jag otroligt mycket hjälp av den utbildningen. Såklart, för att jag har studerat socialt arbete, sociala problem, utanförskap. Allt det här. Och det är ju en del av det jag brinner för.
Mm.
Jag ser mig själv som mer en social entreprenör.
Mm.
Som vill driva förändring i sociala frågor.
Mm.
Inte teknik, exempelvis. Som vissa entreprenörer gör. Och i min filmutbildning så... jag är utbildad där också faktiskt. Men i det yrkeslivet så... Det jag har med mig där är väl kanske mer en känsla för både att organisera, vilket jag kanske är mer den som gör i vårt företag.
Mm.
Men också, kanske inte syns jättemycket på Instagram, men lite mer det här visuella, paketering, vad som är snyggt, hur vi ska lägga upp klippning på liksom våra sociala medier, hur vi ska ha videos, hur vi ska tänka dramaturgiskt. Så.
Ja.
Så det är liksom två olika världar, men nu börjar de koka, blandas, och så kokar de ner i något, och så är det kaffebusinessen.
Ja. Just de här två bitarna har ju inte jag.
Nej. Precis, utan där kompletterar ju du och
kompletterar
jag
man varandra. Varandra.
Ja.
Så det är alltid viktigt att, visst, du kanske inte har alla skills om du vill påbörja en ny karriär och satsa på någonting du tycker är intressant och brinner för, men det är alltid bra att hitta någon som fyller de luckorna.
Exakt.
Man
exakt.
Kan inte vara bra på allting.
Nej, när man börjar och man driver sitt företag och så, då tänker jag att det kan vara bra att börja vara i mina styrkor.
Ja.
Att titta inåt. Jag tänker liksom, ja, men vad är min styrka? Jo, jag är bra på det här. Men som i mitt fall exempelvis, jag är inte en bra säljare.
Nej.
Jag är väldigt blyg. Jag tycker det är ganska jobbigt att träffa nya människor. Och där kompletterar vi bland annat varandra.
Ja.
Att du är en otrolig säljare, otroligt socialt skillad. Du har känsla för det. Och där vi också kompletterar varandra är att du är väldigt strategisk. Du ser vad som är nästa steg.
Tack så mycket.
Vilket jag inte gör.
Ja, det tycker jag att du gör. Men tillsammans tror jag att vi gör det.
Att jag har behövt våga. Alltså jag har behövt gå ut till nära och kära och alla runt omkring och stå för någonting. Och säga vad jag tycker. Och bara den här tidningsartikeln du tog upp. Att bli intervjuad på det sättet om vad vi står för, vad jag gör. och veta att det ska tryckas i min hemstad där jag är uppvuxen, det är ju läskigt, självklart. Jag vet att det är många som kommer läsa den. Jag tänker, vad kommer de tycka om mig? Så det har ju varit en jätteutmaning, men som också har varit väldigt rolig, för att ju mer jag börjar jobba på den, desto mer börjar också upptäcka mer vem jag är och bli mer trygg i mig själv, både som person och som entreprenör. Så man kan tänka att det kanske är någon praktisk utmaning. Ja, men när vi skulle få hit kaffet från. Nej, det har inte varit en utmaning på det sättet. Men att våga gå ut i sociala medier, att våga bygga en hemsida, att våga lägga ut bilder och text på Instagram. Det här är jag och det här är David och vi tror på det här och vi står för det här. Mm. Och vi vill driva förändring. Nu är vi med den här tidningen, nu är vi med där och nu säger jag upp mig för att jag tror så mycket på det här. Så nu är det lite upp till bevis. Mm. Det har ju varit en superutmaning.
Mm.
Men det har också varit en fantastisk resa.
Ja.
Och det är det som har varit utvecklande mest för mig.
Kul. Och det är också den utmaningen som du säger, att vad ska alla säga som läser det här, eller vad ska alla tycka när jag går ut med det här budskapet eller står för någonting. Det är också någonting som jag kan tänka mig att många har med sig, även som inte utsätts för det. Men det är en daglig mental utmaning att man ständigt liksom påverkas av vad andra människor tycker och tänker om en.
Precis.
Och har man haft det ryggmärgsbeteendet, även som i ditt fall, liksom 35 år, då är det verkligen en jätteutmaning.
Ja, och du är ju väldigt bra på det här. Att tänka bort dåliga tankar mentalt. Det är ju någonting som du har jobbat med väldigt länge, eftersom du har en väldigt lång erfarenhet,
ja,
inom just entreprenörskap, att förändra.
Mm.
Så hur jobbar du med det?
Oj. Nej, men jag tror att det är viktigt att man belyser utmaningen från rätt håll, att just det här att man blir påverkad av vad andra säger när andra kritiserar en eller på något sätt försöker liksom förminska en i det man gör, det man tror på, så är det ju egentligen en fråga om att jag är inte bättre än någon annan, så att det handlar inte om att jag kan stänga av det och liksom det rinner av som en teflonpanna liksom. Jag tror att det, människor som gör det på, det är något som inte riktigt står rätt till, utan att peka ut folk för det, men jag tar ju åt mig förmodligen lika mycket som du gör. Skillnaden är att jag mycket snabbare kan släppa det. Så det är det övningen ligger i. Det är så jag övat, att okej, okay, här får jag den här dåliga tanken. Den här personen kritiserar mig eller för det jag gör. Jag resonerar det uppifrån och ner. Att finns det någonting i det här? För det kan alltid finnas saker i kritik också som man måste bära med sig för att förädla det man gör eller förbättra en position till nästa person man går till. Men när man har gått igenom de här, liksom, var det sant? Finns det någon sanning i det här? Är det logiskt? Är jag verkligen så här? Är det här vad med mig att göra? Då gäller det bara att släppa det sen och gå vidare. Och det är det jag tror att är min styrka.
Och det är därför jag har börjat meditera.
Ja.
För att kunna släppa tankar. Mm.
Men det är nog också mycket en praktisk övning. Jag älskar meditation. Jag har själv mediterat mycket. Jag tror också att det är väldigt mycket en praktisk övning att man liksom, när man blir utsatt, det är ju så fel ord, men när man hamnar i en situation som man får den här känslan som gör att man tar åt sig, man ifrågasätter sig själv, då måste man snabbt lära sig att okej, nu hamnar vi här. Hur ska jag bemöta det här? Okej, lyssna på det, dela upp det och så släpper jag det, för det här har ingenting med mig att göra.
Det är ju jättesvårt.
Ja, det är jättesvårt. Ja. Men man måste öva och försöka liksom hitta det när den liksom bollen kommer emot den. Mm. Om du börjar liksom försöka identifiera det, så blir du snabbare och snabbare på att fånga den.
Ja.
Det har ju inte gått för mig över en natt. Jag har ju hållit på, jag menar, det började med mig Jag var redan udda på det sättet när jag var liksom 15-16 år gammal. Så valde jag att gå min egna väg.
Kan du inte berätta mer då? Du började när du var 16 år, säger du.
Men jag tränade mentalt eller vad?
Nej, vad du gjorde.
Vad jag gjorde?
Ja.
Nej, men jag upptäckte precis som många tror entreprenörer gör idag, så har vi något som heter UF-företag i Sverige. En företagsamhet. Och det var ju något, jag tror att det var relativt nytt när jag började med det. Det var 97 tror jag. innan smartphonen. Knappt, internet fanns ju, men jag menar det var ju liksom, vi ska inte gå in på de bitarna.
Nej, vi ska inte avslöja vår ålder här nu.
Nej, vi ska inte avslöja vår ålder. Nej, men där, så redan där började det med att jag startade ett t-shirt-tryckeri. Och på något sätt så liksom följer jag för den här processen att hela tiden behöva tänka kreativt. Det är ingen dag i den andra lik. Det är ju, det finns många som räds utav den känslan att ingen annan dag ska vara lik, men I'm the opposite. Så vi började trycka t-shirts och vi gjorde med stryka. Det fanns sådana strykarstryck man kunde köpa på. Då var det väl Wettergrens, tror jag, fanns då. Jag vet inte om det finns kvar. Familjeföretag för Göteborg. Så man köpte så här tryck på t-shirt. Vi fick beställningar. Och så fick vi en beställning från någon skola där vi skulle trycka 20 t-shirts med deras logotyp på. Det var ju bara att det försvann ju. Trycket försvann ju på efter en tvätt. Så vi fick 100% av varorna reklamerade. Så det var inte så populärt. Men där började min entreprenörsbana egentligen. Och sen har jag gjort mycket saker däremellan.
Ja. Har du haft ett vanligt jobb någon gång?
Vanligt jobb?
En anställning. Någon typ av timanställning.
Jo, men det har jag haft. Men de har inte varit så framgångsrika. De har varit väldigt kortvariga. Och jag har alltid liksom börjat väldigt entusiastiskt och varit glad och god på arbetsplatsen och sådär. Men jag har liksom ingen lojalitet, men jag ser liksom inget arbetsmoral, tror jag. Så fort jag tycker det är tråkigt, eller jag kanske träffar någon kompis på bussen eller spårvagnen och på väg till jobbet och de erbjuder någonting som var kanske roligare för stunden. Så jag har ju varit rätt svår där. Och det finns både givetvis för- och nackdelar i det. Det är ingenting jag liksom vill raljera över. Men det är sån jag har varit. Så jag hade väl min sista anställning, riktiga anställning, hade jag väl någon gång runt, vad kan det vara, 22 års ålder kanske, 23. Sen dess har jag inte haft det.
Nej. Sen dess har du jobbat för dig själv?
Jag har jobbat för mig själv, men jag har alltid haft någon form av liksom medgrundare eller kollega. Och det tror jag är jätteviktigt att man, återigen, jag vet inte prata om tiden, men att man hittar någon som man kan luta sig mot. För det är tufft.
Och som man litar på, tänker jag också.
Ja, det också. Mm. Och det växer ju fram. För det vet man egentligen aldrig. Det är som ett äktenskap. Man säger ju att en affärsrelation är vara längre än ett traditionellt äktenskap.
Ja, men det ligger nog något i det, kan jag tänka mig.
Så jag tänker att i och med att vi är i en affärsrelation också, så kanske det vara ännu längre än om vi bara varit ett äktenskap.
Förhoppas det.
Hoppas det.
Ja.
Ja.
en fråga som vi ofta får, som vi har fått från alla journalister vi har pratat med och andra också, är ju hur mycket Rolf, min pappa, din svärfar, är med i vårt företag.
Mm.
Hur mycket han är med, vad han bidrar med och så. Och om det är hans kaffe. Hur känns det för dig som, men det är din svärfar, du har liksom inte vuxit upp med det här namnet. Hur känns det för dig att få den frågan ständigt?
Jag känner väl inte så mycket kring det så, utan Jag tror att man måste, jag tror man måste liksom förstå lite vem jag är för att också förstå det svaret på den frågan. För det är en rätt, det är en rätt djup fråga.
Mm.
Och jag ska inte dra någon längre utläggning, så du inte oroa dig. Men egentligen så här, jag ser ju lite som att det är en, att det är en möjlighet som har getts mig. Snarare än att jag liksom sitter och tänker att men varför tror ni att det är, att det är, att det är, att det är Rolf som har det här. Och det utkristalliserar sig ändå rätt fort, för det börjar alltid med att jag berättar vad jag gör, jag visar kaffeförpackningen och de tänker på, men är det Rolf Laskor det här? Det går ju väldigt snabbt där jag säger, nej men det är Rolf Laskors dotter, och så är det jag. Jag är från Colombia. Jag är kaffet. Min fru är paketeringen, hon är namnet. Så jag tycker ändå att det snabbt övergår till att det fokuserar på oss. Och som sagt, jag ser det bara som en möjlighet. Och värna om den.
Ja.
Det är inte alltid namnet som vi pratar om, att det hjälper. Det finns ju också en sida av att man upplever lite att människor vill gärna hitta någonting annat då.
Alltså det är som att klanka ner på.
Att klanka ner på, ja.
Absolut.
Det är ungefär som att man har ett jättefint hus, man vill visa upp det, och så är det någon jävel liksom som ska så här, den här värmepannan är ju ändå 10 år gammal.
Det börjar bli dags att byta den.
Det är dags att byta den nu. Hur har du tänkt att göra det? Ja. Såg du inte omgivningarna? Såg du inte trädgården? Såg du inte liksom vår underbara utsikt?
Mm.
Och det är någonting jag tycker man möts utav.
Absolut.
Och där tänker jag direkt på, jag var ju på ett möte med en av Skånes liksom större grossister.
Mm.
Och jag menar, jag kom med min låda liksom i all enkelhet med liksom kaffet och allting. Och jättetrevliga kvinnor som tar emot mig. Och jag ska förbereda. Jag får liksom inte någon direkt plats att liksom förbereda på. Utan de bara ställde här vid. De hade en diskbänk med rinnande vatten. Här kan du stå. Och så var givetvis skarvsladden som man skulle, eller sladden som man skulle ta från kaffekokan till uttaget, var liksom så här 2 meter upp på taket. Så det gick ju inte. Så jag fick ställa en massa grejer. Så det började lite så där. Men jag är trevlig, jag kör våra pitch, jag berättar om vilka vi är. Och vi vet hur det här kaffet smakar, vi behöver inte säga det här. Nej. Vi vet det, och alla där ute som köper det och är med oss vet det också. Då kommer in en man där som liksom inte riktigt var med på pitchen. Det är det värsta man kan vara med om, för då känner man så här att han har ju missat det. Han har missat liksom vägen till att smaka liksom.
Exakt.
Och han ska vara först. Och han smakar...
Han är kaffesugen.
Han är kaffesugen. Ja. Han har inte druckit sitt skitkaffe liksom på 2 minuter. Liksom, sen 2 minuter sedan. Han dricker det här kaffet och så säger han så här. Alla andra bara, vad gott. Det här är fantastiskt gott. Liksom. Det här, jag berättar mer. Varav han kommer till honom då, för de gick stod någon halvring eller någonting. Och så säger han så här. Jag tycker det här smakar tobak. Vad fan säger jag liksom? Och där har vi det igen. Där är ju en live situation. Jag kan inte liksom sjunka ner, bli liten och liksom.
Nej.
Är det smakar ju tobak. Varom den här kvinnan då, som är den jag har med mig uppenbarligen, säger till honom att, ja men du har ju snus i munnen. Du har ju snus.
Nej, jag orkar.
Du har inte stoppat ut en snus.
Alltså.
Och
vad säger han då?
Nej men då tar jag ut snusen och så försöker jag ju liksom låta det ta lite stund, och sen så dricker jag lite mer, och han vände sig till slut och tyckte liksom att det var gott, men det är så här, ja, man blir bara så här, men visa lite liksom.
Ja,
visa lite liksom. Jag är underläge här.
Visa lite respekt.
Visa lite respekt, ja.
Ja.
Så det är ju en av många liksom.
Jag kommer ihåg när vi var på det här kaféet i Malmö.
Ja, just det.
Ja, för det är någonting vi ofta får höra. Ni borde komma in på det här kaféet. Ni borde höra av er till kaféer, för de borde servera ett kaffe.
Mm.
Och självklart, det är ju någonting, det känns ju väldigt naturligt att vara på ett kafé.
Mm.
Så vi körde ju på det i ett tag där. Vi hörde av oss till flera kaféer. Och så fick vi napp. På ett i Malmö, väldigt hipster. litet hål i väggen. Och jag menar, det blev fel, helt fel från början.
Mm.
Där kommer vi in med vårt kaffe och ska bjuda på det. Och de ignorerar oss till en början. Hyser oss lite åt sidan. Ja, vi stod och väntade. Och sen började vi berätta, som du säger, köra pitchen. Och de tycker, liksom, de anmärker på vissa saker. Ja, men aha, vad intressant att det är rostat på det här sättet. Och det, för mig blir det väldigt respektlöst.
Mm.
Eftersom det här är ett kaffe som är skapat av den som odlar det.
Mm.
Det vill säga bonden som har gjort kaffe, ert kaffe, i 100 år. Att börja anmärka på hur de gör sitt kaffe. Snälla, kom igen.
Ja.
Och sen så bjuder han på det här kaffet. Eller vi bjuder på kaffet han tillagade. Duktig barista, såklart. Och säger att det inte riktigt passar in i deras smakprofil.
En smakprofil?
Alltså, som de försöker åstadkomma. Och sen säger han, men det är ju för en good cause. Så vi skulle kunna ta in det därför. För att det är för en good cause. Och jag menar, det är snarare helt tvärtom. När du serverar det andra kaffet som du serverar, det är då du behöver skänka pengar till välgörenhet.
Mm.
För de bönderna får inte betalt.
Nej.
Men det här behöver du inte ha någon good cause. Det är det här kaffet som du köper med huvudet högt.
Mm.
Mm. Och känner att äntligen kan jag bjuda på ett kaffe som står för någonting.
Ja.
Och där jag står för någonting. Det vill säga människors värdighet. Att få stärka människor att bli självförsörjande.
Mm.
Hållbarhet, ekonomiskt, miljömässigt, socialt.
Mm.
Men det där som passar min smakprofil, som jag försöker åstadkomma, då behöver du skänka pengar till en organisation som hjälper dem.
Ja.
Så att deras barn kan gå i skolan, för de får inte tillräckligt betalt.
Nej.
Nej.
Nej. Och det var också det som var så, det var också det som var så uppvaknande, att de man trodde skulle vara helt rätt för en innovativ produkt, först i Sverige, toppkvalitet på kaffet. Jag menar, det skårar ju högt på SCA:s olika poänglistor.
Ja.
Men så fick man liksom klart för sig att det här är inte de som är först på bollen.
Nej.
Det här är snarare de som kommer vara sist.
Exakt.
Och det var väldigt intressant att förstå att det är inte de som kommer vara först på det.
Nej, det är då, och det fick ju oss att tänka om.
Ja.
Om vi ska koppla tillbaka till vår resa och allt vi har pratat om lite. Att man tror att man går en väg som är väldigt naturlig.
Mm.
Men, och så testar man och testar och får höra alla de här kommentarerna och vad människor säger. Och som du säger, vissa saker får man börja tänka bort. Men andra saker behöver man ta med sig och tänka, nej, vi kanske inte ska stånga oss blodiga och åka runt till varenda café.
Mm. Vi kommer förmodligen få höra samma sak.
Ja, utan hur, då gjorde vi så att vi gick tillbaka till vår kammare, samlade in all feedback, lät den gro några dagar och tänka på det här. Och sen efter det så kommer man ut med någon typ av, inte lösning, men någon typ av ny väg.
Mm.
Man tänker, nej, men det här funkar inte. Det lägger vi inte mer tid på.
Nej.
Vi kanske skiftar om. Vilka gillar oss?
Mm.
Vilka är det vi vill nå ut till?
Mm. Var finns de någonstans?
Exakt.
Och där tycker jag är en viktig, bara för att kort återkoppla till det här kaféförsäljningsmötet, så insåg man ju också efteråt att de här kaféerna, coola kaféerna, sitter ihop med den lokala rosteribranschen, vilket vi inte vill vara några företrädare för egentligen.
Nej.
Så det är väldigt svårt, för att det vi egentligen ifrågasätter ju hela deras relation, och den har de säkert haft med sitt lokala rosteri. Vi såg ju det när vi gick genom dörren, så tänkte jag så här, alltså det var ungefär som att man skulle gå in och sälja läsk, en nytt läskmärke, och det var liksom Coca-Cola burkar över alla väggar, golv, överallt.
Ja.
Alltså vi förstod direkt att okej, de jobbar med det lokala rosteriet.
Mm.
Det här är ju inte liksom, det är gjort för att misslyckas. Men precis. Vi gjorde ändå hela vägen,
ja,
just för att få höra vad är de säger.
Ja, precis.
Så att
så man måste också utsätta sig lite.
Mm.
Blotta sig lite.
Mm.
Alltså inte men svälja sin stolthet lite.
Absolut.
Tänker jag. Är jätteviktigt att vara ödmjuk och lyssna in och respektera deras åsikt. Jaha, de kände det här.
Mm.
Det här var deras. Men det stämmer inte överens med oss.
Nej.
Vi tror inte på det. Nej. I våra ögon hade de fel.
Ja.
Så vad gjorde vi då?
Vad gjorde vi då?
Vi gick till ICA. Bästa tips när man ska starta ett företag?
Ja, oj. Mitt bästa tips när man ska starta ett företag. Gör det i väldigt liten skala. Gör det med det du har. Och för att förstå och göra en analogi vad jag menar är det att vi började med att beställa hem 10 kilo. 10 kilo är inte mycket kaffe, men vi beställde hem 10 kilo. Det var mycket för oss.
Mm.
Vi tog det kaffet. Vi kunde inte göra någonting åt förpackningen, för vi tyckte att förpackningen var så här, det här går inte riktigt klang med svensk minimalistisk design. Men det är fel håll att börja på, att börja med design av påsen. Vad tycker folk om kaffet? Vad tycker folk om din story? Så vi tog de 10 kilorna och så gav vi dem till low hanging fruits, familj och vänner.
Ja.
Och
vi bjöd på det hemma också.
Ja, och vi bjöd på det hemma för att få feedbacken. Om du minns det så det enda vi gjorde åt påsen var det att vi köpte små klisterlappar för 25 kronor på Olsons. Där vi skrev "This is a prototype"
just
på vår bläckstråleskrivare. Och så satte vi den för det var en bild på en liten flicka på påsen som vi inte kände var liksom riktigt skulle vara där. Så vi satte klistermärke på den och så delade vi ut. Och det var där vi började med, och det var där vi fick vår första feedback. Så det ska jag vilja säga utan att gå för långt i det här, att börja gräv där du står.
Ja, det är gräv jättebra.
Alltid där du står.
Ja.
Allt du tänker att om jag behöver inte en påse. Nej, men du behöver inte en påse. Behöver du inte, alltså behöver inte liksom göra si, behöver inte göra så. Nej.
Nej.
Du behöver inte göra någonting. Du bara tar din produkt eller tar din tjänst och så testar du den.
Exakt. Bra tips. Vad har du en tips då om man vill överhuvudtaget inte starta ett företag, om man vill nå framgång i livet?
Framgång i livet. Alltså det är någonting som liksom börjar bli rätt trendigt på sociala medier bland just framgångsrika människor. Det här med liksom ordet framgång, definitionen på det.
Ja.
Och jag gillar mer den det hållet som det går åt idag. Det handlar egentligen om att framgång är någonting som du måste sätta. Vad är framgång för dig? Jag menar, Jag anser att jag redan är framgångsrik. Men jag är inte liksom, jag köpte inte någon Ferrari och jag åker inte privatjet. Det är ju den gamla bilden av framgångsrikhet.
En ekonomisk framgång.
En ekonomisk framgång som är liksom enorm liksom.
Ja.
Richard Branson har en egen ö.